jag har gjort. Oh jävlar. Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 188 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spels podcast Paripixlar. Jag som pratar heter Robin och mitt emot mig sitter som vanligt Filippa. Hej!
Hej! Nu är det 88. 188.
Nu är det 188.
Ja, förra avsnittet sa ju jag fel.
Ja, det gjorde du.
Ja, men nu är det 188.
Det känns som att du har börjat tappa det liksom.
Ja, men snälla, jag är bara en downward spiral. Hela mitt liv är ett nedåtgående mörker. Det är det. Titta på mig.
Nyutbildad och satt i arbete. Det är tuffa tider, eller?
Ja, gud ja.
Ja. Härligt att höra.
Du, jag har stått i spöring hela dagen idag.
Ja, det är ju så att du sitter i skolbänken och pluggar inför ett yrke som du sen får och sen inser att ja, just det, jag måste vara ute och jobba.
Amen.
Och så är det...
Det har jag ingenting emot i sig. Nej. Egentligen.
Okay. Hörru, vi ska prata om en massa saker i det här avsnittet.
Jo.
Tack för att du frågade hur jag mår. Jag mår bra.
Du frågade inte mig.
Jag frågade visst dig.
Nej.
Nej, okej. Okay. Men jag såg på dig att du såg trött ut.
Du frågade inte, men jag svarade ändå.
Ja, i alla fall. I det här avsnittet av Paripixlar så ska vi prata om två stycken spel. Ett rollspel. Va? Vad är det som händer?
Va?
Ja, ett rollspel.
Nej.
Jo. Och en massa annat. Vi tänkte liksom summera spelsommaren som har varit. För det har vi inte riktigt gjort, känner jag. Och jag känner att jag vill liksom bocka av de här enorma titlarna.
Ja, gud ja. Vi får inte glömma bort dem liksom.
Nej, för jag skrev på Discord liksom att jag ska prata om Final Fantasy 16 och The Legend of Zelda Tears of the Kingdom som är två massiva spel. Och det är så här, jag har inte haft tillfälle att prata om dem, så vi får köra en podd med dem.
Ja, men det är ett klassiskt blandband.
Ja, det är klassiskt blandband.
Perfekt.
Och vi tänkte också, vi gör så här, att vi strösslar det här avsnittet med lite musik emellanåt också.
Mm.
Ifrån våra goda vänner på Dual Eon.
Det är ju perfekt.
Ja, vi strösslar in några låtar. Lite här, lite där. Vi tycker såklart att ni ska följa Dual Eon på Instagram, men också gå in på Spotify och liksom prenumerera på deras musik. Fantastisk musik. David och Mange är fantastiska.
De är otroligt duktiga. Vår son gillar ju deras musik
väldigt oerhört mycket. Väldigt mycket. Ja.
Och det... både du och jag är ju stora fan av liksom elektronisk musik överlag.
Ja, jag tror att du är lite mer än vad jag är.
Mm.
Men jag gillar själva, det jag gillar med Dual Eon är den här konstanta 80-tals-viben.
Ja, liksom. Mm.
Det är det som jag, och texterna också, tycker jag är faktiskt ganska roligt.
Det känns väldigt genuint.
Det är väldigt genuint. Mm. Det är väldigt genuint. Så lite Dual Eon, Final Fantasy 16, Zelda Tears of the Kingdom, rollspelet Drakar och Demoner ska vi prata om också. Spännande. Men först och främst, Filippa, vad var det som hände när vi kom hem från Gotland och vi skulle åka hem? Kan inte du bara berätta det?
Vilket av dem?
Nej, men du hade ju en fruktansvärd resa hem. För du skulle upp och jobba och du hade typ... Du skulle,
men varför ska jag berätta?
Du skulle hinna sova 2 timmar så att du var redan liksom trött. Vad hände när vi klev av båten?
Ja, men, ja, och jag gick på stark antibiotika också. För jag blev ju
just
sjuk
det, just
på Gotland.
Ja. Ja. Men vad hände när vi klev av båten? Klockan,
varför vill du berätta?
Vad var klockan? Vad var klockan?
Typ halv två.
Halv två på natten. Ja.
Vi...
Storytime nu med Filippa här.
Men, menar du taxin?
Mm.
Okej, du hade ju bokat en taxi. Viktigt. Ja. Du sa när båten kommer in. Och sen då när det är typ 10 minuter innan och vi står liksom i kön på däcket, då ringer han och bara, kan ni skynda er lite? Kan ni skynda er lite? Jag vill passa på att ta flera från båten.
Ja, vi står på en båt.
Vi kan inte göra mer än vad vi gör. Liksom. Vi står i kön. Vi har två jättetrötta barn. Vi har bagage och allting. Men absolut, vi kommer så fort vi kan. Så vi kommer ut dit. Och den första taxibilen vi ser går jag fram till och bara, ursäkta, liksom, är du Dave, eller är det du vi väntar på?
Är det dig vi väntar på?
Är det dig vi väntar på? Och jag uppger ditt namn. Ja, det var ju han liksom. Han var så stressad, jätte liksom nervös och lite märklig. Och vi märker ju av det båda två liksom. Och sådär, för han vill ju så hinna skjutsa så många som möjligt. Ja. Okej, vi lastar in båda barnen. Och sen då så, han öppnar upp bagageluckan.
Jag skrattar redan.
Det här är inte kul längre. Nej, det här är bara hemskt. Bagageluckan åker upp. Vi lastar in våra saker. Han sitter kvar i bilen medan du och jag lastar in våra väskor. Då trycker jag på den här automatisk så att den ska fällas ner av sig själv.
Ja.
Och den går så sakta. Så då flyger han ut och ska hjälpa oss att lasta in. Fast det har vi ju redan gjort.
Mm.
Så han får den i huvudet. Jättehårt. Och han blir jättearg på mig. Men är du seriös eller? Väser han åt mig liksom.
Oh, fan. Och så pinsamt.
Det var så pinsamt. Och jag kan inte annat än bara be om ursäkt. Liksom. Förlåt, jag ville bara hjälpa till liksom och bara känna mig så... Jag blev bara så arg!
Och klockan är så här halv tre på morgonen.
Nej, nu dubblade du en timme.
Men när var liksom. Den?
Typ halv två.
Ja, halv två då. På natten.
Fy vad skit det var.
Och så
var.
Händer det där och så slår du igen bakluckan stenhårt i pannan på honom. Han ramlar ihop på gatan där.
Nej, men han vacklar till liksom.
Nej, han satte sig ner på huk. Han ramlade ju ner på huk liksom.
Det vet jag inte.
Jag tyckte det var hysteriskt roligt.
Taxiresan hem var ju jättehemsk. Och barnen var livrädda. De vågade inte säga ett pip.
Nej, nej.
Och jag sa inte ett pip. Jag blev arg på honom. Skitgubbe. Fy. Idiot. Usch, nu blev jag arg.
Ja. Jag ville bara chocka dig inledningsvis här med att så här, jag ville att du berättar vad som faktiskt hände.
Och göra mig tre resor argare.
Ja, men jag tänkte det liksom. Att så här, nu är du på dåligt humör, nu är du lite vaken och pigg här.
Ja, okej. Ja, det var...
Ja, omtänksamt.
Ja, jag tycker.
Ja. Men om vi säger så här då. Varför blev matteboken ledsen? För att han hade så många problem.
Men
skratta då för fan!
Nej, hörru, ska vi prata lite tv-spel eller?
Ja.
Ja. Vi inleder med att prata om Final Fantasy 16 tycker jag. Och jag har summerat en liten story här för er lyssnare. Det är minor spoilers.
Mm.
Okej, okay? Minor spoilers. Men det här är liksom handlingen. Okej, okay, är ni med?
Ja.
Valistea, ett land välsignat av ljuset ifrån moderkristallerna. Det är i detta land som det 16:e Final Fantasy-spelet utspelar sig. Dessa enorma kristaller är inte bara uråldriga platser för dyrkan, utan har genom generationer och årtusenden också fungerat som centrala punkter för den mänskliga civilisationen. 6 kristaller, 6 enorma kungariken. Med varje generation som passerar har också moderkristallerna valt ut varsitt förebud. En behärskare av kristallens makt. Genom historien har dessa kallats för dominanter. Dominanternas uppdrag är att ärva sin kristalls magiska krafter och får också låna enorma krafter från uråldriga väsen som kallas eikoner. Men människan är en törstande varelse. Och folk med makt söker som alltid mer makt. De dominanta, ikonernas utvalda, tvingas då ut i strid för att erövra ny mark eller försvara sin nuvarande. Valestea är en värld full av krig och giriga kungar och drottningar slåss om att få allt inom sitt eget kungarike. Clive Rossfield är ärkehertigen av Rosarias äldsta son. Under sin uppväxt var det länge förutspått att han i egenskap av prins skulle få ärva den uråldriga eldens ikon. Men så var det aldrig. Istället gick den rollen till Clives lillebror Joshua, som utsågs av kristallen som bärare av den heliga kraften. Clives mor såg på honom som en besvikelse, en oduglig son. I hopp om att vinna tillbaka sin mors förtroende och respekt accepterar Clive rollen som Joshuas eviga beskyddare. Det är tänkt att de två tillsammans ska beskydda kungariket mot alla framtida fiender. Men en mörk natt, när månen lyser som starkast, händer någonting innanför Rosarias slottsmurar. Ett bakhåll, en invasion. Clives och Joshuas vägar skiljs snabbt åt. Någonting ondskefullt lurar i skuggorna i natt. Och världen ställs snabbt inför ett nytt hot, många gånger större än tidigare. Många år passerar. Krig, våld och död är nu Clives vardag när han tvingas in i armén tillhörande en av fienderna. Stora slag utspelar sig varje dag mellan kungarikerna som fortfarande vägrar att gräva ner stridsyxorna. Men så en dag får Clive syn på en kvinna som han inte har sett på många år. Han får nu ett uppvaknande. Tillsammans med den unga kvinnan väljer han nu att överge sin roll för att istället ge sig ut på sitt eget äventyr. Åren har gått och Clives minnen från den hemska natten för alla dessa år sedan börjar nu att komma tillbaka. Vad var det han egentligen bevittnade? Och vad betyder allt detta för framtiden? Han inser att någonting mycket större står på spel än kriget nationerna emellan. Elden i honom brinner när han inser att han är den enda som förstår det större hotet, samt att han är den enda som kan stoppa det. Final Fantasy 16.
Fint!
Tack.
Det var väl en jättebra summering, alltså, tycker jag. Här, utan att säga för mycket. För att om det är någonting man ska säga om det här spelet så är det många lager. Flerdimensionellt. Verkligen. Du har summerat det, men du har egentligen inte sagt någonting.
Nej, jag har skrapat på ytan.
Ja, knappt.
För att det är ju, i den här bemärkelsen, när det kommer till just story, så är det ju ett klassiskt Final Fantasy. Att det finns liksom lager och nyanser av allt. Och det här är liksom bara ett axplock.
Gud ja.
Av storyns helhet. Liksom. Mm. Det absolut grundaste vattnet du kan gå på. Det var det här. Liksom. Tydligt inspirerat av Game of Thrones inledningsvis. När man ser första cutscenen så är det så här. Det är ungefär som att Game of Thrones och Final Fantasy fick ett barn.
Ja, jag minns att det talades mycket om det, att det skulle vara väldigt Game of Thrones-inspirerat. Jag vet inte om jag är jätteglad över det. För vad är Game of Thrones då, om man ska skala ner det? Mm. Kan utvecklarna till det här spelet förklara vad Game of Thrones är? Okej, det ska utspela sig i någon form av kanske europeisk miljö och inte liksom...
Fantasy.
Ja, det är fantasy nu. Liksom.
Ja, det är det.
Riktig fantasy, liksom en medeltida europeisk värld-ish.
Ja, det känns väldigt... Alltså både till liksom karaktärsdesign, designen på miljön, och det känns väldigt, väldigt västerländskt.
Väldigt västerländskt, ja, absolut.
Det gör det.
Och vad är det mer på Game of Thrones? Ja, det är mycket naket. Det är väldigt blodigt. Så här svordomar och överlag saker som... Alltså olika teman vi inte tidigare har sett i Final Fantasy-spel.
Men det som jag tycker gör att det känns mest som Game of Thrones, det är så här detaljer som att hur personen Clive påminner lite om Jon Snow med det här svarta, liksom halvlockiga håret.
Ja, men han är lite så antihjälte.
Ja,
också.
Och han är
Bastard
liksom. Son. Han har en hund som följeslagare. Mm. Alltså det är ju Jon Snow. Mm. Kan vi bara acceptera att det är det. Och sen det jag skulle säga, det som jag tycker påminner mest om Game of Thrones, det är just det här med de olika nationerna.
Politik.
Politiken och dramat emellan de här olika nationerna. Att det är så här, det är mycket snack om så här, olika slag och strategier och hur man ska liksom hugga varandra i ryggen. Det är väldigt mycket Game of Thrones. Man kan inte komma runt det.
Nej, nej. Absolut inte. Jag tänker så här att jag är inte helt glad över det, som sagt. För jag tycker att alltså, när man precis har börjat spela det här spelet, då är det jätteförvirrande.
Mm.
Förstår du? Jag tänker liksom, nu har inte jag spelat det här, men Final Fantasy 12
ja.
Är väl typ bara politik. Mm. Liksom att identifiera och komma ihåg olika påhittade kungariken och vem som styr i vem och vem som är gift med den och vem som har förrått den här etc. etc. Påhittade liksom riken. Det är en tuff uppgift och jag fattar att många liksom inte kanske hängde med i Final Fantasy 12.
Nej.
Det är lite så i början av
inklusive mig. Alltså, ja. Alltså så här. Okej, okay. Final Fantasy har haft det jobbigt de senaste åren. Egentligen sedan Final Fantasy 12 då man ville ge serien ett nytt liv. Och Final Fantasy har ju sedan dess haft lite av en identitetskris, skulle jag påstå.
Ja.
Man har varit i Final Fantasy 12 där det var mycket politik. Final Fantasy 13, vet du fan. Jag vet inte vad de pysslade med där. Final Fantasy 14 var ett online-spel. Final Fantasy 15 var i...
Som du för övrigt går väldigt bra för.
Ja. Nu ja. Mm. Final Fantasy 15 som någonstans försökte men fastnade i development hell och sen så blev det liksom boyband in, ja. In the woods. Ja. Liksom. Det är inget fel. Jag har en sån enorm soft spot för 15 då.
Ja, men det är ofärdigt. Det är otroligt
det är opolerat, ja, precis.
Ja, precis. Ja, men det är väl lite det som är grejen. Det är därför det skaver lite för mig. För att Final Fantasy nu har, precis som du säger, en identitetskris. De försöker tilltala så många målgrupper som möjligt.
Mm.
Den gamla, de vill behålla den gamla och liksom hova in nya genom att visa att vi kan förändras också. Vi kan också skapa spel som alla andra gillar.
Ja.
De sa ju tidigt att, eller inte de, men folk sa
det
att det här kommer vara som ett The Witcher. The Witcher 3. Och det tänkte jag så här, nej, det kommer det inte alls vara. Och det kan jag säga på en gång till dig som funderar på att spela Final Fantasy 16. Av den anledningen.
Mm.
Du kommer bli besviken. För det är inte som The Witcher.
Nej, alltså går du in med de förväntningarna så kommer du absolut bli besviken. Ja, 100%.
Precis.
Men det här spelet försöker... Jag tror att det var liksom en misconception. Alltså, för att det här spelet det försöker inte vara en The Witcher mördare. Det gör inte det. För att det här spelet är... Det har inte en öppen värld.
Nej.
Det är öppna områden.
Men det är små boxar som du går i. Du kan inte gå vart du vill.
Nej, det är precis.
Ja.
Och jag tycker också att den här världen som du springer runt i, det är så här, okej, jag ska gå till det här stället och springa över tre stora fält.
Mm.
Det finns lite byar och städer på vägen. Det finns folk att prata med. Det finns sidequests. Men världen...
är död.
Den känns ganska död.
Den är död.
Ja.
Den är helt död. Och ja, det är min största besvikelse med det här spelet.
Mm.
Jag älskar att vi bara går in med förväntningarna och bara sågar det här spelet.
Men jag har mycket positivt att säga också.
Vi kommer
vi kommer till det positiva.
Jag vill riva av det här på en gång så, och få det sagt.
Mm.
Liksom att det är det största problemet med Final Fantasy 16. Det är att världen är död. Skapar man ett sånt här spel... Och har man liksom, om det är nu så pass tydligt att du har tagit inspiration från till exempel Game of Thrones eller The Witcher, alltså de har ju inspirerats av det märker man ju i världen, estetiken. Liksom.
Estetiken, ja.
Då måste man bestämma sig för om man ska gå 100%. Liksom. Här har de inte gjort det. Världen är död. Byarna är döda. Människorna är döda. Det finns ingen liv liksom. Det går inte att jämföra. Om man ska göra så, man kan komma undan med det, men då måste du ha en story som väger upp för det. Du behöver inte skapa open world-spel med en miljard sidequests som alla är individuellt utvecklade. Man behöver inte det om man har en main story som tillgodoser alla ens behov. Liksom. Och då är ju frågan, gör det det?
Jag tänkte så här, jag tänkte exakt så där inledningsvis, de första kanske 6 timmarna.
Mm.
In i spelet så tänkte jag så där.
Mm.
Jag tyckte världen var död.
Mm.
Jag tyckte att det fanns liksom ingen mening med att göra sidequests och sådär. Men sen kanske 6-7 timmar in i spelet så insåg jag att det här spelet försöker inte ens.
Nej.
Det, för att det här spelet, det är ett renodlat actionspel. Men det flörtar lite med det som en gång i tiden var JRPG. Men det är, det identifierar sig som ett actionspel.
Ja.
100%. Ja. Det försöker inte ens göra någonting annat.
Nej.
För att vi ska gå från punkt A till punkt B. Återigen, vi kommer till den här boxen som du säger. Ett öppet landskap. Och det som sticker ut, det är att det finns massor med fiender. Och det är där och då som jag inser att det här, det är verkligen 100% ett actionspel. För striderna, stridssystemet, det är så himla beroende från kallande.
Mm.
När du bemästrar dina attacker, när du får mer krafter, starkare krafter för att kunna göra coolare manöver. Man vågar kanske ge sig på den här lite tuffare minibossen som väntar där borta. Det finns massa hunts som man kan göra så här för, mot mäktiga fiender. Det är där spelet verkligen skiner. Om man bara liksom kommer över tanken att det här är inget JRPG längre. Det är ett actionspel. Går man in med den inställningen, då kommer man ha en mycket, mycket trevligare upplevelse. Det är jag helt övertygad om. Det här är mer Devil May Cry 5 än Final Fantasy 15, om vi säger så.
Jag håller helt med.
Och när jag hade accepterat det, när jag hade accepterat att turordningsbaserade strider är utdött och att det här försöker vara ett actionspel, då började jag tycka om det väldigt mycket. Då började jag intressera mig mycket mer för världen. Jag började intressera mig mycket mer för politiken, för karaktärerna och för dramat. Och då växte det för mig enormt mycket.
Ja, alltså jag håller med. Det här är mer ett actionspel än ett rollspel.
Ja, 100%.
Men tänk då, alltså vad är det, alltså någonting som är lite så här karaktäristiskt för just såna actionspel, Devil May Cry eller typ så här God of War.
Mm,
är ju också det. Det är också stängda områden som upplevs öppna och stora, men det är ändå linjärt.
Väldigt linjärt.
Men det är ändå liksom så här väldigt mycket uppgraderingar på dina vapen.
Ja.
Det har du ju här också.
Ja.
Men det finns ju inte så mycket för dig att utforska i världen. I God of War finns det ju ändå liksom en morot att du vill utforska allt.
För
det finns så mycket skatter och ja.
Apropå vapnena. Vapnena har liksom inga direkta elementära fördelar. Att det här är ett vapen som är bra mot eldfiender och det här är ett vapen som är bra mot elfiender. Det finns inte. Du kan bara köpa ett starkare svärd. That's it. Du har liksom inga, det svärdet har liksom inga direkta perks. Det ligger ingen strategi i vilket vapen och vilken utrustning du har. Du kan bara köpa starkare grejer. Det är liksom ingenting som är bra för det här eller bra emot det här eller bra för det här.
Jag saknar typ skatter och kistor på världskartan.
Det finns inte dunder mycket att göra. Du kan hitta lite hemliga platser, några sidospår, sidequests, lite hemliga bossar och sådär. Men det är liksom inte, det är inte jättemycket att utforska. Nej, precis. Och det, men det är också, återigen, det är ju, det försöker ju vara ett actionspel och inte ett JRPG längre. Och ju snabbare man förlikar sig med den tanken, desto mer så ger man spelet en ärlig chans, tycker jag. För man måste liksom se vad det här spelet försöker att göra, liksom. Finally grew tired of being slaughtered. And look who's here to greet the bastard. Come on. Vad tycker du om alltså själva stridssystemet då? För att jag upptäckte ju tidigt att det fanns liksom en accessory som gjorde att man behövde bara hålla in en knapp och så gjorde han alla specialeffekter av sig själv. Det är en sån här bonusgrej man får med när man förbokar spelet. Det är ingenting som gemene man. Eller om det är att man spelar på IC, jag minns inte. Men precis, man kan göra spelet dum enkelt genom att göra så.
Men då blev det så tråkigt, tyckte jag. Men sen när man tog bort den, då blev det faktiskt lite roligare om man kunde liksom upptäcka olika kombinationer och det fanns lite mer att göra.
Ja, stridssystemet har ett enormt djup.
Mm.
Det har det verkligen. Speciellt med alla krafter du får och alla olika kombinationer du kan göra med de här olika krafterna då från de här olika ikonerna. Alltså, och vissa bossar var ju riktigt svåra. Och jag älskar också att det känns extra mycket tv-spel bland vissa bossar skjuter upp så här strålar i luften. Och sen så när de kraschar ner, då ser man att det blir som mönster och ska man undvika eller liksom dodgea runt dem. Det blir som ett bullet hell-spel lite grann ibland. Mm. Och det tycker jag, det är charmigt som fan. Och det är också tecken på att det här är ett actionspel. Det försöker inte vara någonting annat.
Nej.
Men stridssystemet är alltså tight, det är roligt och det är ju han samma, jag vet inte vad hans titel är. Men killen som gjorde Devil May Cry 5 i alla fall. Systemet. Och det känns ju väldigt mycket i det här spelet. Men sen också att inte att förglömma, alltså visuellt det är otroligt, otroligt vackert. Och vilka jävla bossfighter man får ta del av i det här spelet. Alltså,
episka.
Jag har aldrig sett något liknande. Vissa av de här superbossfighterna, det är man sitter och bara, vad fan är det som händer? Alltså, det är otroligt visuellt imponerande. Alltså stundom, det är fantastiskt vackert.
Och långa.
Det var en bossfight satt på i alltså en och en halv timme tror jag.
Mm.
Den bossfighten.
De tar aldrig slut.
Nej, men det var men alltså jag ska inte prata om slutet, men alltså oh my fucking god alltså. Jesus, sista tre timmarna är intensiva. Mm. Alltså det är så intensivt. Och sen alltså storyn också. Wow. Jag kan säga så här. Handlingen.
Jag tycker att storyn växer.
I början
tycker man bara att det är väldigt, väldigt förvirrande. Men då vill jag ändå ge spelet en liten extra applåd. För att även om det är lite sådär förvirrande i början med vem som är vad och så är det många nya termer.
Mm.
Vad betyder alla olika saker? Man får inte en sån här tråkig exposé. Liksom, utan man får helt enkelt liksom... Man blir matad med det tillräckliga.
Mm.
Förstår du? För att du ska kunna veta på ett ungefär vad som för sig går. Och sen har du ju alltid möjlighet att i efterhand läsa på om vad de olika liksom, titlarna
så här är
och
det.
Kungarikerna betyder.
Du har någonting som kallas för Active Time Lore.
Ja, det är den jag menar.
Ja, att du kan pausa spelet när du vill under en cutscene och då får du upp som ett träd med olika grejer du kan läsa om. Och det är de grejerna som de pratar om i den aktiva cutscene.
Ja, men precis.
De pratar om bearers, de pratar om acons, de pratar om en viss karaktär. Och så när du pausar en cutscene, då får du upp fakta om allt det de pratar om. Hela tiden. Och det tycker jag är så här... För det, man kanske har ett avbrott och inte spelar på 3 veckor. Och så har man glömt bort, vad fan är det här för någonting? Och så kan man få upp liksom en text direkt så att... Aha, okej, det var de där som var dem. Ja, just det, just det. Just det, ja. Så det är också ett smart val.
Väldigt smart.
Det är också så här lathund för en JRPG-kille.
Man kan ju tycka att det är så här tråkigt att det ska behöva vara så enkelt och liksom simplistiskt. Men jag tycker att de är realistiska när de har infört en sån sak.
Mm.
De förstår att folk är... Ja, men man gör annat än att spela Final Fantasy 16 på dagarna.
Jo, men lite så.
Behöver lite
så.
Hjälp att komma alltså... ihåg de här påhittade rikernas regenter och ideologier.
Mm. Ni som har lyssnat på Pari Pixlar länge, ni vet ju att jag och Filippa vi har ju båda två en enorm förkärlek till just Final Fantasy. Och serien överlag har ju haft det har ju vacklat lite de senaste åren. Alltså. Jag tycker att det här är ett bra spel. Men det kommer aldrig gå att mäta sig med vad Final Fantasy en gång var.
Nej.
Det är omöjligt. Visst, jag kommer se tillbaka på det här spelet som att jag tyckte att det var en trevlig upplevelse. Det var kul combat. Det var coola bossar. Det var jättefin story och fantastisk musik som många gånger flörtar med musiken ifrån de äldre spelen. Vilket jag uppskattar väldigt mycket. Men jag kommer liksom inte komma ihåg det här som kanske ett av mina bästa Final Fantasy-ögonblick. Men det är fortfarande... Det är så svårt för att jag vill tycka om det mer än vad jag gör.
Mm.
Men jag tycker att det som jag tar med mig är liksom musiken, stämningen och storyn. Liksom. Alltså, vissa karaktärer där har väldigt stora och djupa och fina ark, kan jag säga. Det är på många plan en väldigt vacker berättad historia om karaktärers olika missöden. Mm. Utan att säga för mycket här, men det går åt helvete för väldigt många i det här spelet. Och det är mycket sex, det är mycket våld. Mer än vad man är van vid som Final Fantasy-tönt.
Ja, alltså jag tycker att det här spelet försöker vara väldigt många saker.
Mm.
Men
mest
lyckas inte riktigt fullända på något av områdena. Det är varken ett jättebra open world-spel.
Det är inget open world-spel.
Nej, nej, men den har element som liknar. Det är inte bra på det. Det är inte ett... Det är ett bra actionspel, men det är inte jättebra.
Jag tycker att det är ett bra actionspel. Mm. Men jag tycker att... Det känns tråkigt att Final Fantasy är... Jag gillar spelet. Mm. Men jag tycker det känns tråkigt att Final Fantasy är på väg ner i den här banan.
Mm.
Även om jag... Återigen.
Vad ska krävas liksom för att de ska... Det kommer aldrig bli Final Fantasy 7 igen. Alltså det går inte att hamna dit.
Ja, alltså jag vet inte hur mycket du har sett, men jag har sett ganska mycket gameplay på Final Fantasy.
Ja, men det är Final ju Fantasy... Final Fantasy 7.
Ja, ja, exakt. Men jag har
men
sett...
det nya. Ja, vi pratar det nya. Vad kan bli av det? Det kommer aldrig bli. Alltså,
jag vet inte om mainline-serien kanske är död nu.
Ja.
Tyvärr. Alltså, visst, ja. Jag gillar Final Fantasy 16, men jag tror mainline-serien är död nu. Jag tror att vi
had a good run.
We've had a good run, och jag tror att vi får kanske nöja oss med remakes på Final Fantasy 7, Final Fantasy 9 och möjligtvis en uppföljare på Final Fantasy 10, som också kanske är på väg. Vi får se. Men i alla fall, välskriven och spännande handling. Och det känns Final Fantasy episkt emellanåt, men det saknas en skärpa. Visst, vi har ett par minnesvärda karaktärer, men jag hade liksom velat se mer. Och dessa, liksom, jag skulle vilja ha en mer helhet. Jag vill veta mer om Clive. Och ondingarna, alltså skurkarna, har jag glömt prata om. De stjäl ju showen, tycker jag. De är fantastiska. Alltså.
De är häftiga.
Jag älskar dem så mycket. Det är liksom, karaktärerna kommer jag nog minnas. Liksom, och sådär, men det är...
Ja, det är ju visuellt väldigt vackert. Det är ju det bästa med det här spelet, det tycker jag.
Och det är tight action. Liksom. Mm. Det känns så här... Det är ett nytt numrerat Final Fantasy. Och jag har tyvärr inte mer att säga om den det här.
Nej.
Och det tycker jag är lite... Det är lite tråkigt. Alltså att jag känner så.
5,5 av 10.
Mm, jag skulle säga så här. Det finns säkert ute på... Alltså för halva priset nu. Så då är det värt att plocka upp det. Ja. Speciellt om man gillar actionspel.
Mm.
Det är som det är.
Det är som det är. Oj. Alltså,
ja. Det är ljummet för mig, kan jag säga. Ready? What do you think?
Survived. Lord Rosfield, I've been looking for you for a very long time.
I'll tear you apart with my bare hands!
Try it.
Now die!
You're not the only one who's seen their world fall apart around them. I thought I was ready for this.
I know, but we will face it together.
We were talking.
Let's shut him up. I am a shield of Rosaria, and I will do my duty. Come on, Ifrit. Show us your true power.
Varför kan man inte anlita en snickare i juli? Det är bygglov.
Nej.
Jag vet, hörni, allihopa där ute. Ni är lite besvikna på mig.
Mm-hmm.
Får jag köra en liten storytime nu då?
Ja.
Förra sommaren så var jag på en filminspelning, va?
Ja. Do tell.
Fares.
Det var faktiskt i på våren, Robin.
Var det på våren?
Ja.
Okay. Förra våren så var jag med...
Typ i maj.
På en filminspelning under 3 dagar. Fares film.
Mm.
Vad hette den?
En och en halv dag,
förlåt.
Vad hette den?
Ja, det finns en anledning till att jag inte kommer ihåg filmens titel. Jag teasade om det i podden att nu barkar av mot Hollywood här, va?
Ja, kan du säga upp dig från jobbet?
Ja, jag fick träffa... Alexej Menielev, heter han så?
Jag vet inte.
Ja, boven i den här filmen då. Mm. Och hon, tjejen som spelar Tove i Tove Jansson-filmen. Och
det är det enda du kommer ihåg henne för.
Ja, jag har inte sett henne någonstans.
Det är Tove Jansson.
Ja, men hon, jag älskar Tove Jansson. Det var därför jag minns att hon var med i den filmen.
Hon är Mumin-mamma.
Och jag var ju en statist till att börja med.
Ja.
Sen så, jag tror att Fares såg någonting i mig.
Asså?
För han, helt plötsligt så började han började liksom placera mig nära kameran.
Mm.
Liksom. Mm. Och då tänkte jag så att det här är lite...
Pirrar det till.
Ja, men det är lite överkurs för en statist.
Ja.
Tänkte jag. Och de andra statisterna var så här: ja, men du får ju stå längre fram. Gör någonting av det här nu. Liksom. Ta den här chansen och gör det. Liksom.
Mm.
Så jag skulle spela en polis i den här filmen då. Så jag fick ju stå nära kameran och vinka åt bilar som skulle köra åt sidan. Och kameralinsen bländade mig för att den var så nära många gånger.
Ja.
Mm.
Oj, oj, oj,
och sen fick jag ju då sen gripa skurken i filmen. Bära bort honom
oj,
i en...
Oj, oj. Höjdpunkten.
Jag fick bära bort honom i en polisbil och köra iväg och sådär. Liksom. Kameran var på mig och han tänkte att nu... Det här kan jag skryta om länge. Netflix. Den här ska upp på Netflix om ett år.
Mm.
Och sen så såg jag filmen. Och...
Du väntar på scenen.
Jag ser mig själv en gång.
Mm.
Jag är en liten polisgubbe som springer. Sen så vid ett tillfälle till ser jag mig själv. På långt avstånd. Så, men jag kan ändå se att där är jag. Sen så filmen når sitt klimax.
Mm.
Och skurken ska bli gripen.
Ja.
Han kastas ur bilen han sitter i. Polisen är framme. Insatsstyrkan är framme. Brottar ner till marken. Sätter på en handfängslen. De ställer honom upp.
Och där borta står du och väntar.
Där borta står jag och väntar.
Ja.
Kameran fokuserar på huvudpersonen.
Ja.
Och som då börjar gå mot horisonten där jag står.
Där du står och väntar.
Och nu tänker jag att
nu kommer
ögonblicket. Ja. När jag får ta tag i den här brottslingen. Och framför alla Netflix-tittare där ute. Föra bort honom.
Mm.
Men bilden fryser.
Mm.
Och jag tror att någonting är fel. Liksom att det är någon lagg på Netflix eller någonting. Men sen börjar eftertexterna komma.
Oh.
Och jag inser att hela min stora...
Moment of liksom fame.
Hela min Hollywood-debut är 100% bortklippt ur den här filmen.
Ja. Oh. Fy vad hemskt! Kunde de inte ha sagt någonting?
Jag vet inte. Alltså jag...
Det kanske var för så hårda mot honom.
Vi fick ju skit av honom, den skådespelaren.
Mm.
Alltså han har ju varit med i Chernobyl och Top Dog och alla de här.
Mm.
Vi var för hårdhänta mot honom. Det var för på riktigt. Liksom.
Det kanske var därför.
Jag vet inte.
Men så här, jag tycker att det hela är så konstigt. För att den slutar ju ändå... Okej, nu spoilar jag lite här då.
Du får spoiler.
Ja. Mm. Den slutar ju ändå med att han blir gripen. Och så vänder han sig om mot kameran. Och så ler han.
Ja, exakt.
Som att han i sitt hjärta har insett att det han gjorde var fel.
Mm.
Och att han har förlikat sig med sitt öde. Liksom. Så den slutar ändå i en positiv klang.
Ja, ja, ja,
så,
ja,
att,
ja.
Så att han då skulle gå mot dig och du brutalt brottar ner honom till marken. Det stämmer inte överens. Liksom.
När ni ser filmen själva...
Vänta, varför brottar du ner honom till marken?
Nej, men han var på marken och sen av insatsstyrkan och sen så skjutsar insatsstyrkan honom, liksom, de bär bort honom till mig och jag tar över.
Och liksom, yes, och bara in i bilen.
Och bara för in honom i bilen, sätter honom och spänner fast hans säkerhetsbälte. Så att när ni ser den här filmen
och när
eftertexterna kommer, då får ni fantisera själva att 2 sekunder efter den där scenen, liksom när eftertexterna börjar, så kommer jag in i bild. Och för bort honom i min polisbil.
Ja. Häftigt.
Där gick jag miste om mitt stora break.
Du satt där med telefonen redo och inväntade Hollywood.
Jag var skakig inför att titta på den här filmen. Ja. För jag tänkte att nu kommer jag se mig själv här.
Ja.
Så klipper de bort det och sätter igång eftertexterna. Ja. Alltså 2 sekunder innan jag kommer in i bild.
Fy vad hemskt, vad elakt. Nej, du ska inte göra det igen.
Min skådespelarkarriär börjar...
Och slutar.
Trött. D- Det här avsnittet av Pari Pixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt. Fysisk butik i Norrtälje eller på webben spelosont.se. Vi pratar oftast om att Spel och sånt har retrospel, eller hur?
Ja, det stämmer.
Det har de,
och det har de ju.
Jättemycket
retrospel.
Ja, det är som ett museum att gå in i den fysiska butiken. Det har vi sagt 100 gånger. Det vi kan glömma ibland lite, det är att Spel och sånt faktiskt också har de allra senaste titlarna till de fräschaste konsolerna på marknaden. Det tänker man kanske inte på. Men då om man går in på spelosont.se och söker på ett spel som kanske släpps om typ 2 månader, 3 månader, så bara, ah, det ligger här. Och jag får ett förhandsbokningserbjudande. Ja. Och så brukar de slänga ner någon liten goodie kanske.
Ja,
eller
men precis.
Någon liten sån här nedladdningsbar kod man kan få liksom in-game-grejer och så. Det är liksom...
Spel och sånt. Bjussiga.
Bjussiga, verkligen.
Ja.
Har vi någon gång beställt spel därifrån och inte fått med 2 sådana här lakris, eller inte lakris, sådana här patroner?
2? Jag får en hel näve.
Ska vi vara ärliga och säga att vi har beställt så mycket spel, avspel och sånt, att vi har en hel sån här gammal GB-glassbytta här hemma som är full med,
som är full. Ja.
Med patroner.
Ja. Men man kan ju bara äta en av dem. En eller 2 åt gången för att gommen lossnar.
Alltså man behöver kanske ha en veckas lugn i munnen innan man kan ta en till. Alltså de är goda.
Ja,
de är goda, men de är farligt goda.
Ja.
Man kan liksom suga på dem länge.
Mm.
Ja, men det är Spel och sånt i ett nötskal. Alltså de är bjussiga.
Ja, det är
ett bra ord. Det tycker vi tar med oss. Mm. Så Sveriges bussigaste tv-spelsbutik.
Bjussigaste.
Bjussigaste.
Inte bussigaste.
Nej, bjussigaste. Så jag bussigaste?
Du sa bussigaste.
Jag menar bjussigaste. Med
det är de ju också. Men nu menar vi bjussig.
Ja,
mm.
Och bussig. Spel och sånt, bjussig och bussig.
Mm. Tack så mycket.
Tack så mycket till Spel och sånt.
Okej, jag vet vad du tänker. Varför blir den här grymt snygga igelkotten intervjuad i Par i pixlar av Robin och Filippa?
Hi, this is Christopher Randolph, the voice of Otacon.
This is Corey Marshall, the English voice of Rio Hazuki.
My name is Robert Belgrade, the voice of Alucard from Castlevania.
Mitt namn är Annika Smedius, den svenska rösten till Sailor Mercury från Sailor Moon. Och du lyssnar på Par i pixlar med Robin och Filippa.
Ska vi prata om någonting helt annat? Någonting som är för oss helt outforskat i Pari Pixlar. Vi har ju pratat om tv-spel och film i en massa år. Vi har aldrig pratat om rollspel.
Jo, men inte paper and pen.
Du menar sexrollspel? Har vi pratat om det någon gång?
Hey.
Eller vad menar du?
Alltså, alltså, rollspel i tv-spel.
Tv-spelsrollspel, ja, det har vi pratat om. Ja, precis. Jag tänkte...
Du får definiera lite för våra lyssnare.
Ja, alltså paper and pen.
Brädspel, rollspel.
Ja, paper and pen. Alltså, ja. Du har en tärning med 20 sidor på.
OG.
Vad har vi på drakar och demoner? Jag känner att vi är ute på djupt vatten.
Ja, vad har vi? Nu gör vi en fördomsprofil på drakar och demoner.
Ja.
Nu är vi ute på väldigt djupt vatten.
Jag spelade jättemycket Drakar och Demoner när jag var typ alltså 14.
Jag har inte... Okej, vi gör så här. Vad har vi på rollspel?
Okej, ska du vilja börja?
Men jag kan ju säga bara då att jag har inte alls spelat mycket rollspel.
Jag har alltid
fascinerats av tanken på att sitta och spela rollspel. Jag vill gärna göra det.
Mm.
Jag började göra det med ett par människor. Och då började vi spela... World of Darkness, Vampire the Masquerade.
Just det.
Och jag var en man i 35 års åldern som ägde en nattklubb.
Är det någon sån här inneboende fantasi i dig?
Black Ribbon. Det var du som gav mig det namnet.
Ja, det kanske det var.
Ja.
Black Ribbon.
Ja.
Det låter ju väldigt suggestivt. Tänkte jag säga.
Ja, det gjorde vi. Men så blev det att vi hade aldrig tid och folk hoppade av. Liksom. Så det blev inte mer än så.
Mm.
Ja, men jag tänker ju, Drakar och Demoner, då tänker jag ju ett gäng 11-12-åriga grabbar i en källare. För att man är så influerad av Stranger Things.
Ja.
Såklart.
Mm. Jag levde lite i det där.
Ja.
När Sagan om ringen kom, apropå då avsnitt 186 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast på iPixlar, där vi pratar om Sagan om ringen. Då spelade jag rollspel. Jag hade en rollspelsgrupp. Vi hette Mungos of Might and Magic.
Nej.
Jo, alltså Mungos som är djuret. Inte Mungos of
Nej,
Might
det här?
And Magic. När Sagan om ringen kom.
Men det är galet.
2001 kanske.
Nej, men...
Då. Ish. Vi höll på ett tag där. Vi satt hemma i ett svettigt litet pojkrum med persiennerna neddragna, tända ljus, stämningsfull musik. Jag tror att det var Gregorian.
Oj.
Du vet,
jag vet.
Vi med ja. Och lyssnade på, och så spelade vi Drakar och Demoner, den gamla då, och Dungeons and Dragons, men även Mutant har jag förmodligen spelat någon gång. Jag har ett vagt minne. Sen hittade jag hårdrock och sprit. Så då la jag av med rollspel.
För och cigaretter.
Och cigaretter, ja. Mm. Och allmänt dekadent levande. Och då slutade jag med rollspel. Men så jag har liksom någonstans i bakhuvudet the basics, va? Av hur det här funkar. Men lite historia då. Historielektion. Den första upplagan av Drakar och Demoner, alltså rollspelet, som är svenskt, gavs ut redan 1982.
Oj, oj, oj.
Sinnessjukt. Inte att förväxla med rollspelet Dungeons and Dragons. Det är någonting helt annat. Man kan lätt tro att Drakar och Demoner bara är en Swedish translation.
Och när kom det då?
Det är bortom mig. Det vet liksom jag inte.
BC.
Precis. Men 2021 så utannonserade Fria Ligan att man nu skulle tillhandaha rättigheterna till denna svenska klassiker, och man tänkte ge ut den på nytt, och man ville göra rollspel lite mainstream igen. Vi lever ju ändå i 2023 där allt retro är coolt, och jag tror också att paper pen rollspel, ful term jag vet, det har populariserats lite också på grund av Stranger Things, till exempel med Demigorgon och allt det där liksom, att så här, vad är det de gör, det är rollspel, vad fan är det för någonting?
Får jag bara bryta?
Ja.
Jag tror att det ligger i vår tid också att vi på något sätt vill göra en tillbakablick till det som har varit.
Mm.
Du vet, det snackas om dopaminfasta på tv, på nyheterna, liksom att slopa skärmtiden. Liksom så här, kidsen nu för tiden, de upptäcker 90-talet.
Mm.
Nu är ju det här 80-tal, om man ska vara true. Liksom.
Ja.
Det ligger i tiden att återvända, förstår du?
Ja, jag tror det också.
Så jag kan absolut tänka mig att det här kommer få ett uppsving.
Ja, det är jag helt övertygad om. Och det finns många anledningar till det också. För rollspel kan ju vara någonting som är väldigt, väldigt invecklat. Men det behöver inte nödvändigtvis vara invecklat. Vi kommer till det snart. Fria Ligan, i alla fall. De var gulliga nog att skicka oss ett exemplar av spelet. Så att vi skulle kunna få känna, klämma och så småningom utforska det.
Det var väldigt bjussigt.
Det här är alltså en... Vi har här en riktig jävla lyxlåda som man öppnar.
Verkligen.
Det är fantastisk artwork till
men
att
börja med. Men alltså, ge dem lite plåden, ja, någonting. Plåd. Det är så otroligt. Vilken fin present.
Jättefin.
Ja.
Och det är ju... Alltså, jag älskar hela liksom... Hela designen på boxen och allting. Vi börjar där liksom.
Johan Egerkrans tror jag som har illustrerat allting. Liksom.
Tror,
och det
tror jag.
Ja, men det är han som har gjort den här nordiska väsen. Och
ja, just det, den där, just det, bildboken.
Väldigt specifik stil som passar jättebra till det här rollspelsnarrativet.
Ja, ja, precis. Men nu har vi boxen här, Filippa, och vi har ju en... Jag säger än inte haft möjlighet att verkligen sätta oss ner och ge det här spelet en ordentlig omgång.
Nej,
än.
Men vi har bläddrat igenom och läst igenom nästan allt det som vi ska läsa igenom.
Ja, och det känns som att det är lätt att lära sig och komma igång med. För du kan här göra som vi har tänkt, att sitta du och jag och en spelledare och spela det här spelet tillsammans. Alltså med någon som kan det. Som är lite bättre än vad vi är. Som, liksom, som kan skiten och som kan hjälpa oss igång här. Men det går ju också att spela spelet online. Över nätet. Vilket jag fan aldrig tänkt på.
Är det sant?
Ja, det här spelet är alltså det är ett rollspel som också är anpassat för att du ska kunna sitta med en kompis över typ Teams eller Meet eller Skype och spela här.
Men förtar inte det lite liksom hela syftet med
fast,
ett
vet du
paper
vad?
And pen?
Fast tänk så här. Ja, men, jo, jag vet, men du har ju fortfarande...
Det ska vara analogt liksom.
Du har ju fortfarande dina papper framför dig och din tärning framför dig.
Ja.
Bara att du sitter kanske vid... hemma, vid ett köksbord och ett par hörlurar. Alltså i mörkret och tänt ljus. Det är skitmysigt.
Men då är det ju lite, då är vi ju liksom i fas med typ så här Shadowgate.
Fast vi är ju i en digital tidsålder, tänker jag. Det här är ju en fantastisk anpassning av rollspelsväsendet. Att, liksom, att bryta den där väggen av att man måste sitta bredvid varandra. För att fan, man har liv. Man har ungar och familj. Man kanske inte har tid att sitta och åka halva landet runt för att spela rollspel en helg.
Nej, men så är det ju. Du har rätt i det. Och det jag kan tänka mig är en fördel med den här digitala tidsåldern som vi lever i. Det är att vi nu kan liksom så här, ha med ljud...
Ja, men alltså ljudmattor,
att man sitter där och man faktiskt lever sig in i den här sagan på ett lättare sätt för att man lyssnar på någonting som ska illustrera det här äventyret. Ja. Och det får mig att tänka på att jag faktiskt har gjort röster till ett rollspel.
Ja, det har du gjort. Just det. Du har varit en voiceover till ett rollspel.
Jag har varit en voiceover, just det. Till Robert Jonssons, en av hans spelkampanjer.
Ja.
Han är ju otroligt duktig.
Alltså, min dröm. Jag har pratat med Robert Jonsson.
Ja.
För han kan ju det här skiten.
Han kan allt. Han lever för rollspel.
Min dröm hade varit att ha honom här i studion och spela en omgång med honom.
Alltså, han
är spelledaren. Ja. Och vi, alltså, fan vad det hade varit kul.
Ja, det hade varit en dröm.
Det hade varit så sjukt.
Oj, oj, oj.
Men ska vi kolla vad vi har här? Vi har ju tärningar här.
Ja.
Gröna tärningar.
Ja.
Drakslag heter det när man får... Är det 20, va? Nu är det djupt vatten, känner jag.
Ja, det här läste ju vi om. Ja, men det var ju antingen... Man ska ju få så lågt som möjligt.
Ja, exakt. Ettan är bäst.
T1.
Ja, precis.
Eller ett är ju bra.
Ett är bäst på T20, liksom.
Ja.
I regelbok har vi här också.
Ja,
det måste man ju ha. För det finns ju regler, men det finns ju också liksom en så här snabbstartsguide till det här. Så att du liksom kan...
De har gjort det så enkelt.
Det är så enkelt och lättillgängligt nu. Mm. Och det är det, för jag tror att många är rädda. Då kommer vi tillbaka till det som vi pratade om tidigare. Många är nog rädda för att rollspel är svårt och kräver liksom år av fördjupelse.
Att man lär sig. Alltså, rollspel är ju egentligen allt som vi i vårt moderna samhälle inte har tid med.
Ja, exakt.
Det förkroppsligar allt det, men det är samtidigt allt som vi i vårt moderna samhälle behöver.
Ja.
Vi behöver sitta ner i ett par timmar och bara förkovra oss i någonting som kräver vår fulla uppmärksamhet. Vi behöver inte snabba fixar.
Men det finns en liten snabb fix här. Liksom.
Ja, alltså den är ju inte snabb som ett YouTube-klipp.
Nej, det är det inte. Men det är bra för att locka in folk in i djupet. Det, som, alltså det finns ju en komplex värld här av regler och saker man måste förhålla sig till.
Ja.
Men de har gjort det väldigt, väldigt enkelt för dig som total nybörjare att bara kasta sig in i det här. Det är liksom det första du ser när du öppnar den här boxen är liksom så här: hej, vill du spela rollspel? Fan vad kul. Det finns det här är liksom det lätta sättet. Men här har du en regelbok som du kanske behöver titta i några gånger och i längden fördjupa dig långt, 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 långt ner i.
Ja.
Och det tycker jag är imponerande. Man vill verkligen att folk ska börja spela och det tycker jag är kul. För rollspel är väldigt, väldigt kul när man sitter där med några kompisar i ett litet nersläckt rum med lite ljus, lite snacks, lite dricka och så bara har man roligt och låter sin karaktär... Man lever sig in i sin karaktär liksom. Jag tycker det är otroligt kul. Sen har vi här äventyrsbok. 11 kompletta äventyr som är förskrivna då, antar jag.
Ja, du ser.
Ja. Men du kan också spela själv också. Ensam i avgrundsgapet.
Oh.
Du kan spela själv.
Mm.
Du kan till och med spela rollspel själv.
Fatta så här, om man sitter på jobbet, så lunchrasten. Folk sitter upp med sina telefoner och en själv sitter och bara så här, bänder upp en rollspelskarta. Liksom.
Nu åker vi, baby.
Nu är det dags. Ja.
Men här har vi kartor, spelkort, tärningar. Det är en massa saker som gör att du kan komma igång snabbt. Liksom.
Men det här tycker jag är bäst.
Det känns inspirerande, vet du det?
Det här tycker jag är det roligaste att läsa. Det är alla liksom olika karaktärer som man kan spela som.
De förskrivna menar du?
De förskrivna, ja, okay. Precis. Där man kollar alla namnen och vilken ras de tillhör. Det är ju väldigt stereotyp fantasy. Vi har alver.
Mm.
Vi har liksom...
Ankor.
Tills man kommer till ankor. Var kommer det ifrån?
Jag vet inte.
Det är jätteudda.
Jag känner att jag behöver Robert Jonsson här för att svara på det här.
Robert, vi behöver dig.
Vi behöver dig här.
Kan vi inte ha en hotline?
Kom hit och hjälp oss med det här.
Ja.
Det skulle vara kul som sagt om du fick göra varsin... Eller vet du vad? Vi låter våra lyssnare göra varsin karaktär åt oss. Och sen spelar vi. Det hade varit...
Det hade varit jätteroligt.
Ja. Ja. Alltså jag ser jättemycket fram emot att fördjupa mig i det här och faktiskt spela någon gång. Jättegärna framför mikrofoner. Det hade varit hysteriskt kul någon gång i framtiden. Och Fria Ligan som har skickat oss det här, den här upplagan av Drakar och Demoner. De skickade oss 2. Vi tänkte faktiskt tävla ut ett exemplar av det här också. Fria Ligan skickade oss ett extra. Så att vi tänkte tävla ut det. Så ni får jättegärna gå in och följa oss på Instagram. Där vi kommer att anordna någon form av märklig tävling då. Där vinnaren går hem med en box.
Det här vill ni inte missa.
Det här vill ni inte missa. Det här vill ni inte missa.
Den här boxen är så fin.
Den är jättefin.
Och komplett.
Och det ska bli superkul att faktiskt sätta sig ner och verkligen, verkligen grotta ner sig i det här. Så tack till Fria Ligan för att vi får det här stora ansvaret.
Ett stort tack. Is the defender of the city. Just a warning to mankind. Do you remember coming from ocean to city? The city that rises the sun, hit a roar. A buzzing reactor, a meeting committee. Even when rockets were raining, just a warning to mankind. Do you remember the blossoming trees that were falling? Falling like troopers, they said it was the... Jag var med i en origami-tävling en gång, visste du det? Jag var det. Okay.
Men det gick dåligt så jag vek ner mig.
Aj.
Men skratta då för fan! Men skratta då för fan!
Käll.
Men skratta då för fan!
Jag gör ju det.
Ja, det gör det. Alltså, det finns ett spel som jag spelade i somras.
Mm.
Jag tror att det har tagit så här lång tid för mig att smälta hela upplevelsen. Jag vill bara dra handlingen lite snabbt.
Mm.
Sen kan du få berätta hur du uppfattade mig under tiden som jag spelade The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Oh god.
Ondskans första, Ganon, fick för några år sedan se sig besegrad och fredens tid sträckte sig sakta ut över Hyrule. Invånarna i de små städerna runt om i riket fick sakta men säkert upp hoppet om en ljusare framtid. Befintliga städer byggdes ut och nya bosättningar började täcka många av de tidigare obeboeliga platserna. Allt är nu i perfekt harmoni. Prinsessan Zelda, rastlös som hon är, beger sig ibland ut på äventyr. Hennes törst för Hyrules historia leder henne på långa resor där Link oftast följer hennes fotspår som livvakt. Då även han ibland fortfarande känner att han behöver lite spänning. Just denna dag hittar de en tidigare gömd entré till huvudslottets källare. Med facklor i hand vandrar de längst långa korridorer bortglömda i hundratals år. Avbildningar, skulpturer och målningar visar på stora slag långt före historieböckernas första sidor. Längst in, i en av de uråldriga mörka korridorerna, stannar Zelda upp. Ett krig, kallat The Imprisoning War, är avbildat på en gigantisk vägg. Vilken fantastisk upptäckt, tänker de båda, inledningsvis. Slaget mot demonkungen avbildas i ett enormt valv. Men vad är detta? En dold passage som leder ännu djupare ner i avgrunden. Mörkret breder ut sig. En kraftig vindpust är på väg att blåsa ut de brinnande facklorna när de sakta tar sina första steg ner för trapporna mot det okända. I den djupaste av avgrunder väntar en ondska som på nytt kommer att förse världen i fullständig obalans och ära det goda, samt förkasta det som tidigare bringade ljus åt Hyrule. Ett nytt äventyr väntar nu på Link, både bland himmelska öar och i den mörka underjorden. Alltså, den här sommaren som har gått nu, om jag ska summera den med 1, 2, 3, 4, 5 ett par ord, så är det The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Punkt. Punkt. Jag skojar.
Ja, men alltså, va? Punkt. Det här är ett utav de absolut bästa tv-spelen jag har spelat i hela mitt liv.
Va?
Ja.
Oj. Det... Har du väntat så här 4 månader med att säga det?
Ja.
Nämen.
Jag har spelat det. Jag har gjort så mycket det går att göra i det här spelet. Och jag vet att det finns mycket, mycket mer att göra.
Mm.
Men det är en nästintill religiös upplevelse för mig.
Oj, oj, oj. Ja.
Det är ett så komplett spel. Men innan jag fortsätter, hur uppfattade du att jag var i somras? Jag vill höra vad dina intryck är av att se mig spela det här spelet. Jag vill jättegärna veta det.
Jag såg inte så mycket och jag ska säga, jag har faktiskt inte spelat det här än.
Nej, du har en god bit kvar, kan jag säga.
Ja.
Ja. Hur uppfattade du mig i somras när jag spelade det här spelet som mest?
Ja, du gjorde ju inget annat. Var du ens hemma liksom? Du vet så här, du lyser i huset men ingen är hemma. Förstår du? Lite så var det. Du var här hemma.
Kan du typ beskriva
en, men du var inte hemma.
Kan du beskriva en vardag? Hur var det för mig?
Vill du det?
Ja, vill du? Brutalt
jävla. Ska jag vara brutalt,
ja, brutalt ärlig.
Nej, men det var ju att vi hade vi semester då.
Nej, men vi tar en jobbdag bara för att.
Ja, liksom. Nej, men då kom vi ju båda hem liksom. Båda var trötta.
Mm.
Ungarna var lite jobbiga, lite trötta efter skolan och så. Du satt dig och spelade. Jag började med maten. Vi käkade. Fick tjata på dig. Så här, Robin, maten är klar. Så här, inget svar. Sen kom väl du så här, lunkande snabbt efter ett tag. Kastade i dig maten. Sen försvann du igen. Och sen så diskade jag. La ungarna. Och så var du där inne. Nej, ja, vet jo, du vad? Jag alltså, överdriver
nej,
lite.
Nej, du gör inte det. Du överdriver inte.
Men vet du vad jag tänker nu när jag sitter här och ska berätta om hur det är? Jag har typ förträngt det där. Jag har svårt att minnas bara några månader tillbaka.
Ja.
För att du gjorde inget annat.
Nej, ingenting annat.
Jag kan inte komma ihåg liksom hur jag överlevde.
Jag har väldigt sällan, inte aldrig ska jag säga, men väldigt, väldigt sällan varit så här besatt av ett tv-spel som jag var.
Jag
gick och la mig klockan 3 på natten vissa dagar. Och skulle upp och jobba vid 6.
Det som var roligt var ju att en av våra lyssnare på Discord hade ju så här lagt märke till att du var lite frånvarande från Discorden.
Ja, det är jag generellt alltid. Men,
du gjorde en Filipp. Du var inte alls
jag,
där.
Jag
liksom.
Ghostade Discord.
Du ghostade allt och alla. Och folk blev typ så här oroliga. Och bara, är det någon som kan kolla hur Robin Uffe mår? Liksom? Och bara, Ja, men jag har hittat hur mycket hans såhär, Nintendo-konto, hur mycket han har spelat. Ja, och då bara, på 2 veckor!
Ja.
86 timmar! Och då, vänta nu, nu ska vi se här.
Är det matematiken ska fram här?
Nu ska vi kolla här, kalkylator.
Mm.
86 genom 14.
Mm.
Vi snittar på över 6 timmar om dagen.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Förstår du det? Det är sjukt.
Ja.
Har du tackat mig nog eller bjudit mig på en dyr lyxmiddag?
Ja.
Eller någonting. Jag förtjänar det.
Alltså jag kan säga så här. Jag var lite rädd när jag startade det här spelet. För att jag insåg snabbt att jag vill göra allt. Jag vill göra allt som går att göra i det här spelet. Allt.
När det kommer till spel, då har du definitivt en beroendeproblematik.
Alltså, bara så här. Okej, det är ett nytt Zelda-spel. Ja. Det är en gammal värld vi befinner oss i. Fast den är annorlunda. Saker och ting har ändrats. Så att det känns hela tiden nytt och fräscht vart man än går. Så här. Och just den här känslan att man får utforska platser. Alltså du vet, bara det är för mig, det är så jävla kul.
Mm.
Sen har vi det här nya liksom fusion-systemet. Du kan sätta ihop olika föremål. Alltså, jag skulle kunna prata om det här spelet i flera timmar. Jag försöker att hålla det här kort nu. Så kort det bara går. Men jag utforskar världen. Åh, just det. Jag minns den här platån här uppe. Åh, nu finns det en liten shrine här uppe. Det fanns inte förut. Jag går in där. Jag fixar det. Åh, den fick jag en sånt här objekt. Nu kan jag göra en eldkastare av den här skölden. Och sen så liksom så här, tittar upp i himlen. Ser de här liksom öarna uppe i himlen. Och bara, jag vill gå dit. Jag vill ta mig dit på något sätt. Så jag bygger en jävla farkost och tar mig upp där. Och så inser jag att det finns...
Hur funkar kartan
så
då?
Mycket och, det finns 3 kartor.
Ja, för jag tänker i takt med att du liksom flyger upp och ner. Mm.
Det finns 3 kartor.
Du flyger ju liksom i andra dimensioner än bara fram och bak. Liksom.
Det finns 3 dimensioner. Eller 3 kartor.
Nivåer liksom.
Och sen så händer det.
Mm. Vad?
Sen händer det. Jag hittar ett hål nere under jorden.
Nej, ja.
Där spenderar jag...
Resterande tid.
Nästan all min tid.
Ja.
När du kommer ner till underjorden, då är det mörkt. Jättemörkt. Du måste ha som små så här lightning seeds som du kastar för att liksom låsa upp lite ljus där nere. Du får en liten ljuskägla som pekar åt ett håll. Liksom. Så här. Jag spenderade så många timmar nere under jorden och jag hittade alla jävla skatter som fanns där nere.
Mm.
Och i underjorden så är ju fienderna mycket, mycket svårare.
Mm.
Men jag sket i det. Jag ska bara igenom. Som en jävla grävmaskin. Rakt igenom det där.
Men då måste jag fråga.
Ja.
Jag har spelat ett spel. Mm. Som också har en sån här hemlig underjordisk.
Det kan inte vara lika bra som det här.
Jättevärld. Ja. Som täcker
Skyrim.
Säkert.
Skyrim.
Så här, ja. 60-70% av hela den vanliga kartan.
Ja,
så finns det en underjordisk del av den. Ja, Skyrim. Ja.
Skyrim, ja.
Så jag ska inte tjata om Skyrim.
Skyrim. Jag orkar inte Skyrim.
Ja, precis. Men jag upplevde att jag bara blev så stressad av hur mycket det var. Känner man så med Zelda?
Ja, det gör man.
Man gör det.
Ja, fast men så här.
Då kan inte jag spela det.
Lyssna. Man, det här är ett sånt... Du inser snabbt att det här är ett enormt spel. Och då är det så här, du inser direkt, jag kommer behöva ha mycket tid på mig att spela det här spelet.
Jag kommer att behöva säga upp mig från jobbet.
Nej, men så här, och då märker man så här, att det är ingen idé att stressa. Låt saker och ting bara ta sin jävla tid.
Men vi har väl någon form av ledsagare. Vi har väl något mål. Alltså i sådana här öppna spel har vi ju ändå så här ett main quest som tar oss från en punkt till den andra och så gör man lite quest där omkring.
Alltså det är
har vi det här? Eller är det typ så här, gå vart du vill.
Nej, gör vad du vill. Nej, men alltså,
för sånt där bara stressar mig.
Du kommer ihåg Breath of the Wild.
Ja.
Det är basically samma sak.
Okay, men
fast det är liksom...
Du kan göra vad du vill, men du har ändå en path.
Självklart har du en path. Ja. Alltså du kan tekniskt sett klara spelet ganska snabbt.
Mm.
Men det är ju inte kul. Det roliga, en stor del av charmen är ju utforskandet. Det fria utforskandet. Men också att figure shit out.
Mm.
Alltså just det här att du kan kan använda de här nya talangerna.
Men du måste berätta lite om det.
Ja, alltså du kan ju sätta ihop saker och ting. Och då pratar vi också, du kan sätta ihop nya vapen. Du kan korsa två föremål. Jag har ett svärd och så hittar jag en sten. Då kan jag sätta på svärdet på stenen och så får jag ett jättestarkt svärd.
Ja. Men, och det blir ju nästan lite löjligt ibland.
Ja, du kan sätta på en eldkastare på en sköld.
Ja.
Och så skjuter din sköld eld när du blockerar. Alltså det där är bara 1.0 av vad det här spelet faktiskt kan göra. För du kan göra så mycket sjuka saker med det.
Men fatta då att utvecklarna har ju ändå tänkt på allt det här.
Ja.
Har du någonsin stött på liksom så här, okej, det här gick inte.
Vet du vad? Jag har sett grejer på YouTube som jag inte trodde gick att göra. Men det sjukaste med det här spelet är att du kan bygga saker.
Ja.
Alltså du kan harvesta material och bygga saker.
Skörda
material. Och sen kan du bygga så. Du kan sätta ihop saker.
Ja.
Så du kan tekniskt sett bygga egentligen vad du vill. Det är bara din fantasi som sätter gränserna.
Kan jag bygga ett hus?
Ja, du kan bygga ett hus.
Jag såg
en kille som byggde... Du kan bygga en egen tomt och bygga ett eget hus. Det kan du göra.
Det är det enda jag kommer göra.
Ja, det finns en Sims-simulator i det här spelet. Ja,
yes.
Sims Simulator confirmed. Men... typ som det här, du har svårt för en fiende. Ja, varför bygger du inte bara en bur och stänger in fienden och sen har du en massa lasrar som sitter på den här buren som bara gör att du kan stänga in fienden i buren och bara ha ihjäl med laser. Det går. Du kan bygga dödsfällor, du kan bygga bilar, men, du kan bygga flygplan. Du kan, alltså det finns liksom, det är bara din fantasi som sätter gränserna.
Men då har jag en fråga.
Ja.
Kräver spelet rent svårighetsmässigt att du måste göra såna här väldiga attrapper?
Nej.
Eller kan du bara köra...
Ja.
Du kan klara fienderna med svärd och sköld.
Ja, det liksom. Kan. Ja, absolut. Men för berätta ett exempel på vad som hände mig. Det finns en liten by i spelet som är övertaget av pirater. Mm. Du går ner där, du besegrar piraterna. Byn är nu återvunnen. Yes, mänskligheten kan flytta tillbaka. Men de har lite problem med material. De behöver ha träd och lite annat skit för att kunna plantera och bygga nya hus. Så att, ja. Jag ska ha 7 träd. Jag går upp för en kulle. Hitta 7 träd. Perfekt. Bygger en släpkärra med hjul som jag ställer. Tänker inte riktigt på att jag ställer vagnen i lite av en lutning. Så jag lägger på träd nummer 1. Jag hugger ju träden för hand då med en yxa. Hugger ner träd nummer 2, träd nummer 3, träd nummer 4. Lägger dem på den här vagnen. Och bara, nu ska jag gå ner hit med min lilla vagn som jag har byggt. Jag har gjort allting själv. Fan vad proffsig jag är. Thank you. Du vet så här. Lägger på det sista trädet. Och det blir liksom the straw that breaks the camel's back.
Mm.
Den börjar rulla av sig själv. Ner för den där backen.
Nej.
Jag springer som en idiot. Och det här är alltså... en timmes arbete.
Nej.
Som jag bara ser rulla iväg långt ner i horisonten.
Ja, inte mot byn. Utan mot fel håll. Liksom.
Nej, mot byn. Men jag tänker att jag ser liksom att det här kommer ordna sig. Jag ser fortfarande vagnen. Den är full fart fortfarande ner för backen här. Det jag inte ser är att jag har ställt en liten krutdurk där nere. Av någon anledning så har jag bara ställt den där.
Nej.
Så att min vagn rätt ner för backen, pang på den där, allting exploderar och allting börjar brinna. Och jag får acceptera nederlaget att jag bara...
Även byn börjar brinna.
Nej, byn börjar inte göra, men allt mitt hårda arbete går upp i rök och lågor på 2 sekunder.
Ja. Och nej, så lärdomen av det är att man ska spara ofta.
Ja, lärdomen av det är att bygg ordentligt,
ställ inte krutburkar precis.
Nej.
Och jag kan fysik.
Jag har byggt jättemycket konstiga flygattrapper kan jag säga, och det är mycket som har hänt i luften i det här spelet kan jag säga. Det är mycket saker, mycket flygfarkoster som har kraschat ner i havet och sen så är jag strandad mitt på havet. Jag kan inte göra mer.
Men...
Jag sitter och flyter på en jävla träbit på havet och bara, jag har inte stamina nog att kunna simma härifrån, och teleporterar jag mig härifrån så försvinner ju det jag har byggt här.
Ja.
Men alltså, ja, alltså det är Det är så otroligt gränslöst, det här spelet. Just när det kommer till det här med att bygga saker. Alltså det är verkligen, återigen, det är bara din fantasi som sätter gränserna. Du kan bygga i stort sett vad som helst. Så ett ställe där det är fiender som är liksom inne i ett inhägnat område, och du måste bara ta dig över på något sätt. Ta dig över muren. Okej, jag kan flyga upp i himlen på något sätt och hoppa ner. Absolut. Men det är ju roligare att bygga en dödsmaskin med en trappa på, eller hur? Och lasrar och eldkastar.
Ja,
det är mycket, mycket roligare. Ja. Och därför spenderar man 4 timmar med att bygga en sån.
Ja.
Och sen så märker man att nej, den blev för kort och den ramlade.
Ja, och så bygger man om igen.
Då måste man
och därför är klockan 3 när man går och lägger sig.
Ja, 100% därför är klockan 3.
Men jag är nyfiken. Det här är ju alltså det här vet jag ju redan svaret på. Men det här är ju spelets gimmick.
Ja.
Det här är det bästa med spelet. Men hur är storyn då? Är den bra? För jag tyckte ändå att storyn i Breath of the Wild var... Den var ju simpel, men jag tycker att den var väldigt rörande. Inte rörig,
nej,
utan
rörande.
Jag blev liksom rörd av de här 4 fallna hjältarna liksom som man ska hjälpa. Jag tyckte det var fint, förstår du?
Mm.
Det var simpelt, men det var Zelda-esk, förstår du? Simpelt alla Zelda.
Ja.
Hur är storyn i det här spelet?
Bättre,
är det,
bättre.
Det är bättre.
Ja, det är bättre.
Ja.
Det är bättre.
För jag tänker liksom att storyn och allt som för sig går... vid sidan om kanske hamnar lite mellan stolarna när man har ett sånt spännande gameplay.
Alltså som storyn i det här spelet är jättebra.
Ja, det är
och
det.
Den är på riktigt en bra story för att vara ett Zelda-spel.
Ja.
Alltså det är så här att man känner med framför allt 2 av karaktärerna väldigt, väldigt mycket.
Also, thick Zelda.
Ja, fast vet du vad? Om jag fick välja Zelda så väljer jag Zelda från Breath of the Wild. Med sina små tights som springer runt med.
Vad har hon i det här spelet då? Har hon inte
tights? Ser mer ut som en prinsessa. Lite grann. Hon har fint hår liksom. Men hon ser mer ut som en prinsessa. Jag älskar
lite såhär,
thick Zelda från förra spelet.
Zelda.
Ja, det är...
Wilderness Zelda.
Ja, gud ja. Jag vet inte. Det här, men det, återigen, för att återkoppla till det jag pratade om i början. Underjorden.
Ja.
Det är mörkt, det är spännande och man vet aldrig om man stöter på där nere. Och så bara, en jävla superboss. Okej, klarar den. Ja, och det är mörkt och det är läskigt och man ser inte riktigt vart man är. Och så hittar jag ett jättestort föremål där nere.
Men undrar om de blev lite sådär pepp på att skapa en sån här mörk underjordisk värld. Jag vet att ju i Breath of the Wild så fanns det ett område där du hade en shrine som var alldeles i mörker.
Ja, exakt.
Ja. Kommer du ihåg det? Ett pyttelitet område i jämförelse med den här undervärlden.
Mm.
Men jag tänker de kanske fick lite så här, det här är kul. Det här måste vi göra mer av.
Ja, alltså så här. Rent om man ska se det så här. Du behöver egentligen inte utforska underjorden så mycket. Det finns typ ett main quest som för dig ner i underjorden. Men det är bara för att introducera underjorden. Alltså, det här
finns. Men shrines?
Ja.
Finns det shrines?
Japp.
Okej. Okay. Det är liksom...
De fungerar på samma sätt.
Exakt samma.
Ja, fast de här shrinesen är ju väldigt så här att de tvingar dig att bygga saker. Alltså det är... Okay. Ja, alltså det har hänt så mycket sjuka saker i de här shrinesen så du har ingen aning. Alltså.
I mean, what happens in the shrine stays in the shrine.
Ja, gud. Alltså, det finns, alltså,
vad har du gjort?
Som ett ställe där du bara kommer in och så är det en liksom... Det är som en bördalbana, fast det finns inga vagnar. Du måste bygga en vagn.
Mm.
Och det finns... Alltså,
en motor.
Och du har 1000 sätt att göra det på. Och du utforskar... Kanske 600 av de felaktiga sätten att bygga en vagn på.
Men är det
innan
inte lite,
du kommer över. Liksom.
Är det inte lite det som är grejen? Att det finns inget rätt och fel.
Exakt,
alltså, lyckas du med uppgiften? Lyckas du ta det över? Då är det rätt.
Ja, exakt.
Det finns ju inte ens aha, så skulle man göra. Utan, förstår
du? Exakt. Alltså, det finns ju sätt som jag tror att utvecklarna har tänkt så att ungefär så här kommer nog folk att göra.
Något i den här stilen. Men folk har överraskat dem.
Ja,
så kan man säga.
Det finns ingenting som hindrar dig från att tänka helt utanför boxen här.
Nej.
Utan det är bara helt upp till dig. Du har liksom platåer, du har fläktar, du har eld, du har luftballonger. Du kan göra vad du vill. Bara du tar dig över tar dig från punkt A till punkt B.
Men är det liksom så här scarce med föremål? Alltså är det ont om föremål? Eller alltså har man tillgång till de här grejerna?
Så här, om du utforskar världen så belönas du med föremål som gör att du har lättare tillgång till dina, till såna här resources. Liksom. I början är det lite svårt. Men successivt så låser du upp fler resources och du kan till slut hamstra. Så att du kan ha liksom 99 såna här i ditt inventory och plocka ut dem när du vill.
Och du lyckades ju så här fuska.
Jag utnyttjade ju en grej tidigt i spelet innan det patchades. Mm. Att man kunde duplicera items.
Just det.
Så jag ville göra mig ekonomiskt oberoende, så jag duplicerade diamonds så att jag kunde liksom köpa det jag ville ha. Liksom. Men
cheat.
Ja, men samtidigt så det blev, det gjorde liksom bara att det blev roligare. För då slapp du jaga rupees. För i de gamla Zelda-spelen så är det en charm att jag ska hitta rupees och köpa de här grejerna jag vill ha. Nu är det lite mer som ett hinder att jag vill verkligen köpa den nu för att kunna utforska den här grejen, men jag har inte råd. Och så vill man inte gå och farma rupees överallt. Det är så här, nu har jag liksom 175 000 rupees. Jag kan köpa vad jag vill. Och då blir spelet roligare. Jag tycker att man egentligen skulle haft så här, alltså rupees skulle varit lättare att hitta. För att det är det enda som jag tycker, det är faktiskt enda klagomålet, att rupees är för svårt att hitta i det här spelet. Mm. Det är, de är scarce. De är scarce. Men alltså överlag, det här spelet är, det är helt fantastiskt. Det är ett av de absolut bästa. Det är tveklöst mitt nya favorit Zelda.
Oj.
Helt klart. Och det är absolut topp 10 roligaste spelen jag någonsin har spelat.
Mm.
För att det finns, alltså jag kan inte fatta att du har spelat det här, för det finns så mycket kul. Alltså när du sätter ner med det här spelet så kommer du förstå precis vad jag menar.
Jag ska bara ha lite fler timmar på dygnet.
Men just men jag älskar det. Jag fascineras återigen av underjorden. Att man ser saker långt bort i mörkret. Man vill dit och så... Mm. Det är fantastiskt. Alltså. Mm. Fy fan, vilket fantastiskt jävla spel. Jag skulle kunna sitta här i flera timmar och bara prata om hur jävla roligt jag hade med det här spelet. Det är här, hörni, ni som lyssnar. 100% spelglädje.
Åh, vad fint.
Det finns ingenting som är tråkigt eller omständigt. Eller så. Det
inga
alltid...
escort missions.
Det finns också det, för de är roliga.
Ja.
Och allt det här spelet, det skriker bara kul. Mm. Allt är roligt att göra. Det finns ingenting som känns tråkigt eller jobbigt. Allt känns bara kul för att du får hitta på kreativa sätt att lösa problemen. Och det är det som gör att det här spelet kommer gå till historien som ett av de roligaste spelen någonsin, men också det spelet som faktiskt har ett enormt omspelningsvärde.
Och kul. Ja, jag ska definitivt sätta mig ner med det här.
Ja, det här är liksom 11 av 10.
Mm. Oj, ja.
Vad ska man spela för rollspel egentligen, förutom Drakar och Demoner?
Shopping.
Nej, det spelar ingen roll.
Nej, men.
Eller?
Men skratta då för fan!
Du gillar Kjell idag.
Jag gillar Kjell idag. Ja. Vad är det viktigaste när man köper fotbollsskor?
Att de passar bra.
Bra, Filippa! Bra!
Ja,
bra.
Den har jag hört förut.
Hörrni, vi ska göra en liten grej här nu.
Ja.
Vi ska faktiskt göra en kampanj. Vi vill att ni följer oss på Instagram. För att där kommer vi inte bara tävla ut ett exemplar av Fria Ligans ny version av Drakar och Demoner. Mm. Vi ska också lotta ut 500 spänn på Nintendo eShop från Spel och sånt. Och det kommer ske exklusivt på Instagram. Så vi vill att ni går in och följer oss där.
Ni hörde rätt.
Ni hörde rätt.
Ja. Vilka priser? In och följ nu!
Alltså så här, det känns så sjukt. Vi har hållit på att spela in i typ 1,5 timme. Mm. Och vi har hunnit prata om ett enormt ambitiöst rollspelsläpp.
Mm.
Vi har pratat om The Next Mainline Final Fantasy.
Mm.
Och vi har pratat om The Legend of Zelda, men, fucking Tears of the Kingdom.
Jag vet, vi kanske inte har gjort dem rättvisa.
Nej,
men tänk så här, jag har inte spelat Zelda. Hade jag gjort det, då hade vi suttit här ett litet tag till.
Ja, alltså.
Då hade du och jag suttit här och nördat.
Gud.
Ja.
Jag kan inte fatta att du inte spelat den.
Nej, men jag kan inte gå och lägga mig 3 på natten.
Ja, nu kommer jag på så här, 10 saker till som jag vill säga om du spelat. Jag blir knäpp
alltså, i huvudet. Alltså, du lever ju på så här ångorna. Förstår du? Av sömnen.
Ja.
Du sover ju inte ens.
Nej. Men det känns lite tråkigt, för jag hade velat prata mer om Final Fantasy. Jag hade pratat mer om Zelda. Men jag känner så att nu börjar vi få slut på tid, och vi kanske får återkomma när du har spelat Zelda.
Ja,
i alla fall,
eller hur? Och man vet ju inte, vi ska ju ha ett nyårsavsnitt. Eller hur?
Ja, just det. Just det. Det kanske kommer då. Ni får också gå in på våran Patreon. För nu ska jag säga en sak här. Utannonserande. Vänta, har vi någon sån?
Nej!
Sådär. Vänta nu. Utannonserande. Om du går med i Patreon, våran Patreon, nu, patreon.com/paripixlar, så finns alla 11 avsnitt av Robins spelmysterier ute.
Woho!
Säsongen är klar. Så att om du blir medlem nu, du kan gå in, bli medlem i en månad, och så kan du lyssna på alla avsnitt. Du behöver inte betala liksom flera månader i rad där, utan nu är det så här, en gång räcker och så kan du lyssna på allt. Alla mina 11 avsnitt av
Gör det.
Robins spelmysterier.
Hela säsongen.
Jag har börjat på nästa projekt. Jag kan inte säga mer nu, och jag vet inte när den kommer, för det här blir ett större projekt. Jag tar med vatten i huvudet, men det här är ett större projekt. Det kommer komma längre fram. Jag kommer berätta mer om det längre fram här. Men jag planerar att börja släppa avsnitten i vår. Så att jag har en ganska bra bit kvar innan dess. Jag planerar det i alla fall. Sen kanske Robins spelmysterie kommer tillbaka med en säsong 2. Vem vet? Vi tycker i alla fall att ni ska gå in och följa oss på Patreon. För det är där du kommer höra det här skiten först. Så patreon.com/paripixlar. Så måste vi också tacka våra goda vänner i Dual Eon för...
Som har sponsrat med fin musik.
Fin musik i det här
avsnitt.
Ni måste gå in och följa dem på sociala medier. Spotify främst då, där de bara pissar ur sig låtar. Jag är otroligt imponerad.
Ja, men de är så skickliga.
David och Mange, jävla magisk duo. Ja,
gud ja.
Magisk duo. Jewel.
Skrattar upp för fan!
Men Jewel betyder väl 2, va? Gör det inte det?
Ja.
Jewel igen, 2 gudar.
Ja.
Ja, det är precis vad de är också. De jävlarna.
Ja, Kjell.
Ja.
Men skrattar upp för fan!
Sen får vi inte glömma bort också att vill ni oss någonting? Det är klart ni vill.
Det är klart ni vill.
Maila oss gärna då på podcast@paripixlar.se.
Eller Instagram.
Eller Facebook. Eller Twitter. Vi finns på Twitter
var
också.
Var som helst.
Vi finns på Twitter också.
Jag vet.
Det var fint. Du brukar alltid säga, va? Visst, gör vi.
Det är klart jag vet.
Ja, lite kortare avsnitt den här gången, tyvärr. Men så är det. Vi håller ju på med det här stora avsnittet som vi har hypat i 10 år snart.
Tyst. Lägg av.
Och vi har en intervju också på G. Och lite annat skoj. Det blir ett bra avslut på året.
Ja, men det tycker jag. Mm. Definitivt.
Och det är snart Halloween också.
Oh, yes.
Då är det dags för Halloween-avsnitt.
Yes.
Halloween-filmer.
Ja, ett sidequest med lite Halloween-filmer. Kanske, snälla Robin.
Ska vi göra topp 5 skräckfilmer? Alltså dina 5 favoritskräckfilmer.
Vi har väl gjort en topp 5? Eller topplista skräckfilmer?
Nej, jag tror inte
det. Jo,
har vi det?
Det måste vi
jag
ha
tror
gjort.
Inte vi har gjort det.
Jo.
Vi brukar alltid bara välja ut så här 3 filmer och snacka.
Ja.
Liksom.
Jo.
Jag tror aldrig vi har gjort någon topp 5 bästa skräckfilmer någonsin. Mm. Tror inte det.
Det är ju jättesvårt. Man kanske kan göra ett tema typ så här: oh, Lovecraftian horror.
Vad har du för favorit skräckfilm?
Ja, men Alien.
Är det en skräckfilm? Är inte en sci-fi film?
Nej, men det är en skräckfilm.
Jag tycker det är min
bästa film.
Jacob's Ladder.
Den är bra.
Candyman.
Den är bra.
Halloween. Va?
Men jag skojar bara lite.
Den första Halloween.
Jag tycker att
är
Halloween,
magisk.
Jag tycker Michael Myers är lite som Mario. Något överskattad.
Va?
Ja.
Nu är du ute och snurrar på.
Du, vad heter den här skräckfilmen med Event Horizon? Där. Den är bra.
Du gillar ju den här filmen Instängd.
Descent. Ja, The Descent. Den är bra. Den är faktiskt bra.
Fast den är inte jättebra.
Jo.
Nej.
Den är faktiskt lite äcklig.
Det är typ som att se Not Another Teen Movie fast allting är mörkt.
Nej.
Jo.
Nej.
Den är tramsig bara.
Nej, den är väldigt bra. Det finns mycket bra skräckfilmer. Hereditary, den har vi pratat om redan.
Ja.
Den är bra.
Vi får suga på den karamellen.
På den. Mm.
Glöm inte att gå in på paripixlar.se också, för där finns ju våran Discord.
Ja.
Gå in och liva upp det där stället lite nu. För jag har haft så mycket att göra. Jag har inte hunnit in där på länge. Och tittat.
Och jag är i en nedåtgående spiral som vi talade om i början av avsnittet.
Det vet vi.
Avsnittet.
Ja. Snart slår du i rock bottom.
Ja.
Då finns det bara en väg. Upp.
Oj, jag tänkte direkt på någonting mycket mer sinister.
Jaha, nej, det tar vi till Halloween.
Då finns det bara en väg. Ja. Jag bara, yes. Nej, vad hemskt jag är.
Nej, skämt. Det där får man inte skämta om.
Nej,
det
får man inte skämta om.
Hörrni, tack som fan för att du lyssnade på Sveriges mest kärleksfulla podcast med mig, Robin och Filippa. Och som vanligt så säger vi tack för oss.
Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat.
Puss på er.
Puss på er.
Hej.
Hej.
Hej och välkommen till Robins spelmysterier. Ett litet sidospår till Paripixlar där jag, Robin, går igenom mina favoritmyter, mysterier och andra udda saker ifrån tv-spelens värld. Det kan handla om märkliga easter eggs, konstiga buggar, fördolt betamaterial och andra konstiga och ibland ouppklarade mysterium. Lyssnar du på det här så betyder det också att du stöttar oss på Patreon. Och för det säger jag och Filippa tack. Nu ska just du vara varmt välkommen, för nu dyker vi för en stund ner i mystiken och spekulationernas okända värld. Och i det här avsnittet ska vi prata om de mystiska medaljerna i The Legend of Zelda: Ocarina of Time.